Vad roligt det är att stå här. För mig är det väldigt roligt att jag står här. Och nu är det ju så där extra mycket folk eftersom det är de här lite mindre människorna är här också. När jag vet inte hur det är för dig, men när man kommer upp och så tänker man, var det inte fler här? Men då är det ju att många har gått iväg till söndagsskola och bibeltalk och sånt. Men vi har inte riktigt kommit igång med det, så att hoppas att ni barn, både stora och små, tycker att det här, nu får ni liksom testköra så här vuxenkyrka. Vi försöker anpassa lite och jag ska inte prata så där superlänge. Jag ska kolla vad klockan är nu när jag börjar, så ska jag försöka hålla mig hyfsat kort. Så inte ni ska behöva sitta och känna att det tar jättelång tid. Jag brukar inte så ofta, jag tänkte på det, jag har inte predikat nu sen före sommaruppehållet. Och det är ju nästan en evighet sen. Och jag inser att det här är ju ett privilegium att få stå och prata så här. Vi har kommit hit i och för sig allihop, men ni sitter här och lyssnar och klagar väldigt sällan. Och jag tänker att det här är ju verkligen ett privilegium. Tack för att ni ger av er tid, tack för att ni ger av er uppmärksamhet. Att jag, nu pratar jag för mig, Samuel är ju en helt annan femma, för han är ju liksom, han är lite mer next level sådär än vad jag är. Men att jag får testa mina idéer som kanske inte alltid är sådär färdig ruvade på något sätt. Men ja, det är som det är. Hoppas ni har haft en skön sommar. Känns vi pratar hela tiden. Åh, vad skönt, hoppas ni har haft en bra sommar. Men vi hoppas verkligen att ni har haft det. Ni som har varit kanske runt och fått uppleva saker på andra platser, i andra församlingar, eller bara fått uppleva naturen, uppleva ledighet. Alltså alla upplevelser är ju bra, tänker jag. Alltså det är ju, vi behöver inte åka långt. Ja, vi har själva mest praktiserat det som kallas för staycation. Det är en liten rolig ordlek. Alltså vacation, fast man stannar hemma istället. Jag såg att på en löpsedel, på Hemköp, så såg jag att Expressen hade skrivit, försökt hoppa på den här grejen, och de hade översatt det, så de kallade det för hemester. Och det låter lite fyndigt. Jag tyckte det kändes lite stiltigt. Jag hade en kompis som för några år sedan, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men ett tag så pratade man om att det var lite så trendigt att ha en dad bod. Känner ni igen begreppet? Helt plötsligt var det inne att ha några lite så här, något att hålla i när det blåser. Så. Och då hade jag en kompis som kläckte det hysteriskt roliga översättningen. Han tyckte att kan vi inte översätta dad bod med fadersfigur? Det tog inte riktigt, men jag tyckte det var hysteriskt roligt över den tidpunkten i alla fall. Men hemester, staycation, kalla vad du vill. Vi har mest varit hemma. Tagit det lugnt, åkt på lite kortare turer så där. Men det har varit en skön sommar. Jag har försökt läsa mycket, förkovrat mig heter det när man läser uppbyggelselitteratur och teologiska böcker, annars vet jag inte vad det kallas, men jag har läst annat också. Jag har läst bland annat dålig fantasy, jag har läst bra science fiction, jag har läst halvknasig japansk modern skönlitteratur också. Så det har varit en bra mix, tycker jag. Vi åkte till Köpenhamn för någon vecka sedan, jag och Karin, och lyssnade på Rob Bell, som en del har hört talas om, kanske läst några av hans böcker. Så det är mycket, har varit mycket spännande, skön mix av tankar som fortfarande snurrar i huvudet faktiskt. Det är mycket Gud, det är det. Så även om det ska faktiskt bli spännande att se hur det går för den här privatutredaren på 2600-talet. Och den här scenen när det regnar makrill i Tokyo, den hänger kvar också från sommarens böcker. Men i alla fall, nu står vi här. Och jag hoppas att de idéer och de tankar som jag får dela med mig av idag är hyfsat sådär färdig bakade. Man blir ju aldrig riktigt klar, inser jag dock. Vi är ju ständig utveckling. Livet är ju en process, eller hur? Vi blir ju aldrig färdiga. När vi var lyssnade på Rob Bell för en vecka sedan, så återkom han till ett begrepp där han sa att we are all still figuring things out. Alltså att vi håller fortfarande på att komma underfund med saker, hur det funkar. Ofta är det så att vi kommer till en punkt när vi känner att nu har jag koll på läget, nu vet jag hur det funkar, nu vet jag hur livet ser sig, nu vet jag vad jag kan förvänta mig. Och så händer nästan alltid någonting som slår det där, sätter det där ur spel lite grann. Det är någon som kommer och skakar och så ramlar schackpjäserna omkull, så kommer man inte ihåg riktigt men hur stor de är nu. Nej, jag får väl börja om igen och testa en annan variant. Och jag tror det är så för många av oss. Hur långt vi än har kommit i livet så inser vi att liksom när vi tycker att vägen är spikrak, så helt plötsligt så kommer det en förgrening och så upptäcker vi att här ser det inte alls ut som jag hade tänkt mig. Men om vi är öppna för det, om vi är ödmjuka inför livet, om vi är ödmjuka inför att det är alltid större, livets mysterium är alltid större än vad du och jag kan greppa, så behöver vi inte bli skärrade, vi behöver inte bli oroliga, vi behöver inte bli lamslagna när det oväntade inträffar, utan vi kan få ta emot det med någon slags ödmjukhet inför att ja, jag har inte koll på läget. Jag håller fortfarande på att upptäcka vad det är att leva. Och så är det ju, ingen av oss föds färdigstöpt. Vi formas av både arv och miljö. Till och med Jesus anlände ju som ett litet spädbarn och formades under sin uppväxt av sitt judiska arv, av sin samtid att leva i under en ockupationsmakt. Och du och jag, vi börjar vår resa på ett ganska oförstört sätt. Vi har några underbara små bebisar här i vår gemenskap, och då menar jag alltså fysiskt små bebisar, även om några av oss kanske är mindre mogna än andra också, så menar jag inte någon annan än de som faktiskt är hyfsat nyfödda. Och på något sätt att titta in i ansiktet, in i ögonen på en liten nyfödd eller en liten några månader gammal bebis är ju något så fantastiskt. Det är så oförstört och så heligt och så rent, och så det är att få uppleva Gud på något sätt. Det är som av en nedlagt av Gud lyser igenom så oförstört. Det finns inga masker, det finns ingenting som hindrar, utan det bara strålar av Gud. Och du och jag, vi börjar vår resa genom livet med ett eget liksom gudomligt DNA nedlagt i oss. Det finns någonting, det som vi kallar för att vi är skapade till Guds avbild. Det finns någonting nedlagt som är oförstörbart, någonting här inne. En slags inre kompass kanske som driver oss mot ett mål, en kärna av absolut sanning som vet allting om dig. En Guds avbild, imago Dei, vad vi vill kalla det. Någonting som längtar efter att få vara, få uppfyllas och få visa sig själv och komma till uttryck i våra liv. Augustinus uttryckte det fantastiskt i sina bekännelser. Han skriver, du har skapat oss för dig själv, o Gud, och våra hjärtan är oroliga tills de finner sin ro i dig. Det finns någonting nedlagt i oss som söker efter Gud, som längtar efter att få återkoppla till sin skapare. Och allt för ofta så är det vi själva som går på avvägar. Det är vi själva som dövar det här inre. Det är vi som väljer en annan väg. Vi ska läsa från Efesierbrevet kapitel 1. Och från vers 3 och framåt. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Det är inte så att du och jag föds in i misär och sorg och plåga och fördärvelse, och sen är allting bara en oändlig klättran uppåt för att nå fram till Gud. Utan Gud har redan förutbestämt dig och mig till gemenskap med Gud. Vi ska få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det är hans viljas beslut. När jag tänker så här, om någonting är Guds vilja, då ska man vara ganska kaxig om man ska säga nej. Jag tror nog vi kommer nog bli två om detta. Om Gud har bestämt någonting, då blir det så. Men du och jag vet ju att det går ju ofta på villovägar. Någonting händer ganska tidigt i våra liv. Det kanske är så att vi börjar känna en press utifrån. Vi blir medvetna om hur andra människor tycker och tänker om oss. Det kommer krav från vår omgivning. Helt plötsligt så är vi inte bara bedöms vi inte bara för att titta vad jag är, en gullig liten bebis. Utan folk börjar se, ja, men vad kan du prestera? Hur har du skött dig? Hur har det gått i skolan idag? Vad fick du på provet? Och så börjar det komma prestationskrav. Och vi börjar känna att kanske att nej, men det är inte tillräckligt. Det är inte riktigt nog. Jag måste göra mer. Och sen börjar det komma press ifrån andra. Signaler från reklam, från media. Saker och ting som bara lägger de här kraven på oss. Är jag tillräckligt populär? Upp i vuxen ålder fortsätter. Är jag tillräckligt framgångsrik? Ja, kör jag rätt bil? Har jag tillräckligt stort hus? Tjänar jag tillräckligt med pengar? Och den här vår moderna tids Gud som bara handlar om tillväxt och framgång, den lägger sitt ok på oss. Eller känn på den här. Är du tillräcklig i din föräldraroll? Du har aldrig upplevt otillräcklighet förrän du blivit förälder, kan jag säga. Lyckas jag med det här? Och tänk om jag inte har gett mina barn tillräckligt? Och så lever man i den här ständiga pressen, ovetskapen och oron. Har jag gett dem det de behöver nu? Och vi ska vara sårbara, men vi ska också vara starka. Vi ska jobba hårt och bidra, men vi ska inte jobba för mycket. Det gäller att ha balans i livet. Det är viktigt att komma iväg och åka på en rejäl semester varje år. Men tänk på klimatet. Och så lever vi hela tiden i den här spännvidden där vi... Det går ju inte att leva upp till de här kraven. Vi kan ju inte leva ett tillräckligt bra liv. Och den här brottningskampen som vi upplever, jag tror att de allra flesta av oss känner igen det. Annars, jag vill gärna sitta ner och dra från din visdom om du känner att nej, detta känner jag inte alls igen. Låt mig få ta del av vad du har så att jag kan få det med. Men det som vi bygger upp under de här tidiga åren och även fortsätter ganska långt in i livet, det ser olika ut för oss var och en förstås. Men den amerikanska munken och författaren Thomas Merton kallade detta, den här brottningskampen, han kallade det för vårat falska jag. Men han menar att det finns en väg ut ifrån detta. Vi ska läsa från Markus kapitel 8. Så ska vi se varifrån det är han har fått den här termen. Vad det är han pratar om lite grann. Så här säger Jesus. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. En hand upp, den som har läst denna texten och undrat lite. Vad innebär detta egentligen? Ska jag mista mitt liv? Ska jag dö? Vad är det jag ska behöva ge upp? Jag har i alla fall brottats med denna från och till genom livet och tänkt, vad innebär det att mista sitt liv för min och evangeliets skull? Är det martyrskap det handlar om? Och hur, det är ju inte så många det här gäller då ju. Är det bara så få som ska få sitt liv räddat? Eller kanske i vissa traditioner har det här blivit en slags uppmaning att man ska leva ett asketiskt liv, plåga sig själv, avstå från allting, leva i enkelhet och så vidare. Späka sig själv. Men jag tror att, och det som Thomas Merton menar var att det som Jesus menar är att han vill rädda oss ifrån det här falska jaget. Det här egot som vi bygger upp. Den här bilden av oss själva som vi vill måla upp för världen runt omkring oss. När jag var yngre så fick jag i undervisningssammanhang i våran tradition att få höra. Och det här hänger kvar, just det här uttrycket. Det är så bra med sådana här finurliga uttryck, för de sätter sig och sen blir man inte riktigt av med dem. Det var någon som sa så här, förkunnelsen sa, du är en ande som har en själ och bor i en kropp. Har någon hört detta? Eller något i liknande? Ja. Och jag undrar ibland om inte det är så att du och jag blev kallade att vandra i Platons efterföljelse istället för Jesus. För att det här är ju bara, det här är grekisk filosofi som har färgat den kristna tron under århundraden. Och som vi fortfarande brottas med. Ja, men det är kroppsliga, det är inte riktigt bra. Det är ju våra kroppar som vi ska befrias från. Då tänker jag lite så här, men Jesus, han uppstod fysiskt. Vi tror inte att Jesus bara uppstod andligt, eller hur? Utan Jesus uppstod fysiskt. Kom, se såren i mina händer. Titta såret i min sida, säger han till Thomas. Jesus uppstod fysiskt. Borde inte döden bara varit en befrielse för Jesus? Åh, vad skönt, nu slipper jag den här fysiska tillvaron. Våra kroppar är ju goda. Våra kroppar är ju själva boningen för det gudomliga. Gud bor i oss. Ditt falska jag, det är den som du tror att du är. Det innebär inte att det är ditt sanna jag, bara för att du tror att du är på detta sättet. Man kan säga att det här falska jaget, det bygger upp i relation med dig och dina föräldrar, din familj, skolkamrater, din make eller maka eller partner, vad det nu kan vara, din kultur, även din tro, din religion, din kyrka. Allt det här formar det här falska jaget. Jag kommer till detta. Jag ska förklara lite vidare om detta. Men det man kan säga att det är som sagt en behållare. Det är det som, allt det där som du upplever i ditt liv fylls på i den här behållaren. Och den definieras i stora delar av, i jämförelse med andra, i kontrast till andra. Hur skiljer jag mig från andra? Vad gör mig unik? Vad gör att jag är sån här? Jo, men Johan är så där. Jag är sån här. Samuel är sån här. Jag är sån här. Pelle, du är sån där. Jag är sån här. Så mycket handlar om att definiera sig i förhållande till andra. Men det här falska jaget, vi behöver det. Ingen av oss kommer undan, inte så att säga, nej, jag har levt fri från detta. Jag lever ett sant liv. Jag är mig själv. Utan vi behöver det, och vi behöver det också för att komma igång i livet. Problemet blir när vi krampaktigt håller fast vid den här bilden av oss själva som vi bygger upp gentemot andra. När det blir, jag är mitt utseende, jag är min utbildning, jag är mitt yrke, jag är min framgång och så vidare. då blir det ett problem. Det här är egots sätt att ta sig fram genom vardagen. Du kan använda det för att överleva, men vill du blomstra i livet så räcker inte detta jaget. Ditt falska jag är inte ditt onda jag. Det är inte så att du är en Dr. Jekyll och Mr. Hyde som har ett ont jag som dyker upp ibland och som är hemskt och gör allting illa. Det är inte på det sättet. Utan som sagt, i början kan det till och med vara gott och det kan vara till nytta för dig. Men bara för en tid. Och det är därför vi kallar det för ett falskt jag. För vi tror att detta är jag, men det är bara fake. Det är som en tillfällig kostym som vi bär. Vi kanske identifierar oss med olika rörelser eller trender och så byter vi liksom bara masker och kostymer genom livet. Men de visar sig vara bristfälliga i det långa loppet. Om vi fortsätter att växa och mogna i livet så kommer vi komma till punkter. Det här kan inte jag bara tala om för dig att när du fyller 38 som jag har gjort så, då träder du in i, då kommer du uppleva att du får leva ditt sanna jag. Men du kommer komma till en punkt där du utsätts för någonting som är större och starkare, ett starkare ljus. Om vi väl att släppa in det. Många gör inte det. Jag ska visa en grej. Jag har med en burk idag. Bra va? Tycker vi borde ha med fler burkar i predikningar. Det här är en burk. Detta är en Tupperware-burk. Vad händer när en Tupperware-burk går sönder, Ingrid? Man får en ny burk. Det är okrossbart. De brukar säga så här, skämta om att så här, när apokalypsen är efter liksom allting så kommer det bara vara kackelackor kvar. Men jag tror att Tupperware-burkarna kommer att vara kvar också. Det falska jaget är lite som en Tupperware-burk. Vi tänker att det här är okrossbart. Det är vattentätt. Men vad gör vi om behållaren spricker? Som den här har gjort. Ja, då kan vi byta ut den. Men det där är... Jag tror att det är att intala oss någonting som inte riktigt stämmer. Jo, vi kan byta ut. Jag vet, det halta bilden lite grann. Men det här som vi trodde var okrossbart. Vad händer när krisen kommer och burken spricker? Det här skulle ju inte gå. Det här skulle ju inte hända. Och då blir det istället en kris för oss. Och vi försöker lappa ihop det här och bygga upp och förstärka vårt ego. Men om vi kan istället göra som Jesus sa där i Markusevangeliet. Att vi dör ifrån det. Och ser att detta är bara en process. Jag ser att detta var inte det sanna jaget. När det här dödsprocessen för vårt gamla jag får sätta igång så märker vi att det var inte så farligt. Det gjorde inte så mycket. Ja, du har en liten spricka här i, men vad gör det liksom? Jesus pratar i Lukas 5. Vi kan få upp de verserna på väggen också. Så säger han i kapitel 5 och vers 37. Jag får läsa innan till för nu insåg jag att jag hade inte de utskrivna. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Nej du, den här burken, den räcker gott för mig. Jag behöver inte ha det där nya. Nej, men om du vill ha av det nya, om du vill växa vidare i livet, om du vill nå den här mognaden som Jesus pratar om och som finns där och väntar på oss någonstans på den andra sidan av den här processen som vi behöver gå igenom, då finns ett nytt vin, men då räcker inte detta längre. Och det här egot, det tar sig uttryck på det, precis på det sättet som jag tror att många av oss tänker när vi tänker egoism och själviskhet. Det räcker att se sig i spegeln så ser vi hur en egoistisk människa ser ut, eller hur? Vi söker fel i andra istället för oss själva. Se hur fel andra har, hur rätt vi själva har, hur lite vi själva har att lära. Jesus hade en specifik term som han använde för detta. Hyckleri. Men när du kommer röra dig bortom det här, ditt falska jag, i rätt tid och på rätt sätt så kommer det inte kännas som att du förlorat någonting alls. Men om det här falska jaget, om denna burken är det enda du känner till och du inte vet att det finns någonting bortom den förvandlingen, så kommer det kanske kännas som att dö. Det kommer kännas som att jag har tappat allting. Det finns ingenting. Och så blir det bara kris. Men om du har liksom fått upptäcka vad som väntar på andra sidan, vad som finns där djupt inom dig, det som du har tappat kontakten med, det som finns nedlagt i dig sedan födelsen. Om du vet om det, om du ser att detta är bara nästa steg i processen, då kommer du kunna säga att vad har jag någonsin, här fanns ju ingenting att förlora, det finns ju bara att vinna på detta. Du upptäcker att det finns frihet och frigörelse i Kristus. Du inser att du hör ihop med någonting som är mycket större än dig själv. Och då behöver du inte längre hålla på att försvara din lilla minimala del. Du är förenad med någonting som är stort, som är outplånligt, som aldrig tar slut. Och den här vägen till vårt sanna jag, det kan vara lite som i berättelsen om den förlorade sonen. Att det är en slags nödvändig separation, en kris som vi går igenom. Där vi får testa hur det är att vara den där själviska, egoistiska personen. Och sen inser vi att det här var ju ingenting. Vad är det här att hålla fast vid? Här ligger jag och äter potatisskal med svinen. Det var inte så jätteroligt. Och så kommer vi hem och upptäcker att där är bara kärlek och omsorg som väntar. Vi är älskade för dem vi är. Om du inte släpper taget om det här falska jaget i rätt tid, på rätt tid, så kommer du sitta fast. Du kommer vara fångad och beroende. Du kommer vara fast. Du kommer vara fast i det som Bibeln kallar för synd. Bibelns begrepp betyder faktiskt att missa målet. Du har tappat syftet med livet. Tyvärr är det många som kan uppnå ganska hög ålder och fortfarande sitter fast i det här egoistiska operativsystemet. Det räcker att man ibland slår på nyheterna och hör hur världsledare uttalar sig. Och man märker att det är så mycket själviskhet och narcissism och egoism. Att det är omöjligt att den här personen har gjort den här resan. Man är fortfarande kvar i det här barnsliga fasonerna, skulle jag vilja säga. Där man månar så mycket om vad andra tycker och tänker om. Att om någon säger någonting, nej, men då slår jag tillbaka direkt istället för att var trygg och bekväm i den jag är. Jag vet vem jag är. Jag vet att jag är älskad. När du har fått falla in i ditt sanna jag. Det som har väntat hela tiden där på insidan. Det som är det gudomliga DNA som finns nedlagt i allting. I allt skapat, i alla människor, i alla varelser sedan begynnelsen. Då förstår du vad det är Paulus pratar om också i andra Korintherbrevet kapitel 4 och vers 7. Denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Då behöver du inte ha en okrossbar behållare. Du behöver inte känna det. Utan du kan veta att du bär den här skatten i ett bräckligt lerkärl. Därför att det är inte kärlet som räknas, utan det är vad som är inuti. Och då kan du också instämma med Thor i Avengers Endgame. Där han säger, det är dags för mig att vara den jag är. Istället för att vara den jag tror jag ska vara. Det var ingen spoiler för er som inte sett filmen. Men att kunna landa i det. Det är dags för mig att vara den jag är. Det här är den jag är. Jag har landat och är trygg i. Jag vet vem jag är. Eller för att nu väva in detta i det här predikan. Jag vet vad Gud har lagt ner i mig. Jag vet vem jag är i Gud. Jag vet att Gud bor i mig. Jag behöver inte vara någonting annat än den jag är. Och vi ska gå in för lite landning här. Jag har faktiskt pratat lite längre än vad jag hade tänkt, men så blir det ibland. Men Thomas Merton beskriver sin process där han fick i alla fall få en glimt av vad det här innebar för honom. Att övergå från sitt falska till sitt sanna jag och vad som hände i den processen. Han berättar i en av sina böcker om hur han stod i en korsning och plötsligt drabbades av en insikt. Han skriver så här, jag överväldigas av insikten att jag älskade alla de här människorna. De var mina och jag var deras. Att vi inte kunde vara främmande för varandra även om vi var främlingar. Det var som att vakna upp från en dröm. Och så säger han vidare. Sen var det som om jag plötsligt såg den här dolda skönheten i deras hjärtan. Djupet av deras hjärtan där varken synd eller begär eller självkännedom kan nå. Själva kärnan i deras existens. Den person som var och en är i Guds ögon. Om de bara kunde se sig själva som de verkligen är. Om vi bara kunde se varandra på det sättet hela tiden. Det skulle inte finnas några fler krig. Någon mer grymhet. Någon mer girighet. När du landar i detta så kommer du inse att du är i Kristus. Precis som du är förutbestämd från början. Och du kan inte vara något annat. Ska läsa en saltarsalm och sen ska vi lyssna på ett litet, några minuter av ett musikstycke innan vi avslutar. Psalm 139. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är allt för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Vad skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig. Gud är redan där du är. Du kan inte gå någonstans där Gud inte är.